Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 209.
Det är ju faktiskt så att förra veckan när du inte var med Niklas,
ja,
då kände jag att det här är faktiskt vårt 4-årsjubileum. Eller jag kunde konstatera att 208 delat på 4,
ja,
är 52.
Just det.
Som är antal veckor på ett år.
Ja. Så du har på mig i 4 år då alltså?
Ja, men vi har ju firat alla jämna så här, ja. 50, 100, 150, 200. Nu är vi på väg att jobba oss upp mot 250. Men vi har liksom glömt det här med att fylla år.
Ja.
Och det gjorde vi nu, nyss.
Ja, det är
kanske idag då. Ja. 4 år.
Fantastiskt.
Så grattis då, så grattis till podden.
Ja, grattis podden. 4-årspodden.
Fantastiskt.
Ja,
ja.
Ja, det känns ju otroligt när man tänker på det faktiskt.
Det är skönt att du har ju varit med. Jag har ju varit med i alla poddavsnitt.
Ja, du har faktiskt inte missat något.
Det förpliktigar ju lite att jag trots allt är med.
Undrar om det kommer komma ett poddavsnitt någon gång när du inte är med.
Det hade kanske varit skönt och kanske, det hade kanske varit en härlig känsla att outsourca sig själv.
Undrar vem jag skulle ta in som stand-in då. En huvudperson.
Ja, ja. En annan. Ja. Vi konceptifierar podden där Colting snaknar sanning är utan Colting.
Ja. Ja, nej, jag tror det är en dålig idé faktiskt.
Men du har ju varit med i nästa avsnitt, men inte i de två föregående.
Nej.
Så därför är det väldigt roligt att se dig igen, Niklas.
Ja, detsamma. Ja. Kul att du är hemma.
Men det har ju egentligen varit helt onödigt att du inte var med, för du har faktiskt inte blivit pappa än. du har missat ett jättehärligt läger på Fuerteventura.
Så är det. Men ja. Det kunde man ju inte veta i förväg.
Nej, så
hade
det.
Man vetat allt i förväg så hade man kunnat planera bättre.
Det hade väl varit en ganska stressig situation att vara där på Kanarieöarna och veta att det när som helst kan hända här hemma.
Ja, det hade inte varit... hade man bestämt sig då för att man inte skulle vara med på förlossningen så då hade det väl varit nervöst ändå kanske. Men då hade man inte börjat tänka på att man borde åka hem i alla fall. Men...
Om du bara hade bestämt för att du skulle strunta i det helt enkelt.
Ja,
det hade ju också varit konstigt.
Bebisen verkar ju ha bestämt att jag ska strunta i det. Så.
Ja. Men för att uppdatera då våra poddlyssnare som följer med en hel del i våra privata liv så... Så hur är status egentligen nu, Niklas? Hur många dagar... Vad är det man säger från...
BF,
ja,
är väl som man kallar det egentligen. Det datumet man har fått då, där diverse experter gissar att man ska, ja, få sitt barn.
Precis, baserat, ja, på menstruationer och inte faktiska liggdatum. Men ja, visst, det har vi ju diskuterat till leda när det gäller mitt barn.
Ja. 15 mars var ju då utsatt datum. Och nu idag när vi sitter här är det ju 27 mars tror jag. Så det är 12 dagar efter nu. Och man får inte gå så jättemycket mer än så över egentligen. Så att på, om det inte händer något här nu de närmaste dagarna eller timmarna så...
Eller minuterna, du har din mobiltelefon på.
Ja,
det kan hända att det blir en oerhört kort podd då.
Faktiskt, ringsignalen är på, det är den ju inte ofta. Det är inte många av de 4 års poddavsnitten som ringsignalen har varit på. Det har väl hänt någon gång, men nu är den i alla fall på av vilje. Men ja, lördag morgon 10.00 så drar det igång då, om det inte hänt tidigare.
Då ska jag verkligen tänka på dig,
ja. Så nästa veckas podd, ja, då är jag pappa helt enkelt.
Då är det en riktig pappapodd,
ja.
Faktiskt,
ja.
Ja, precis, man får ju inte bära barnet, ska ju inte vara kvar där inne för länge.
Nej.
Jag tänker ju på den här tv-serien Arrested Development.
Just det.
Som vi tycker om då.
Mm.
Och det yngsta barnet är Buster. Som är lite intellectually challenged. Men han, så här, de pratar ju om där i den tv-serien att han var kvar in i livmodern 3 månader extra.
3 månader extra.
Mother had claw marks on her uterus. han har ju såna mamma issues. Han hade lite svårt att frigöra sig från sin mor i vuxen ålder.
Ja, det måste ha varit svårt att rent fysiskt frigöra sig från sin mor efter 3 månader över tiden, tänker jag.
Just, men jag glömmer inte det citatet av she had claw marks on her uterus.
Fy fan. Ja, nej, men vi pratade om det här precis innan, att det är ju ganska bra för barnet att få stanna in lite extra.
Ja,
så.
Det är ju ett jätteplus. Mm.
Men det är ett...
Det är bara att bejaka.
Ja, jag och Sara har pratat om det tidigare, att det är ett jäkla gnäll på mamma som går över tiden. Så här, har vi tyckt. Nu, i alla fall Sara förstår varför nu. Det är ett ganska stort antiklimax att gå och vänta på någonting som ska hända, som man tror ska hända ett visst datum, och sen ja, så sker det helt enkelt inte. Så har man förberett sig jättemycket och sen är man liksom klar, nu ska det hända. Och så händer det inte och sen känns det bara, nej, det kommer aldrig hända. Jag går väl tillbaka till jobbet nu då. Och
det kanske bara var lite gaser i magen.
Ja, men man orkar liksom inte hålla upp nivån på sitt
förberedda sinne. Men det är ju klart, det är ju, men det är ju också en anspänning, det är ju nervöst naturligtvis. Och så just det här att ladda för någonting som inte kommer, så det är ju nog, ja, det är ju, jag kan tänka mig att det är en jätteanspänning. Jag tycker Elin i och för sig också ganska cool, men det är ju ändå det här. Det är som att göra sig redo för ett stort lopp. Eller en,
det är exakt som att göra sig redo för Berkeley Marathons. Där starten kan gå mellan 12 på natten och 12 på dagen.
Ja, exakt. Fast kan man tänka sig i det här stadiet kanske då en 2 veckors period. Starten kan gå när som helst under 2 veckor.
Ja.
Och eventuellt faktiskt också innan.
Eller hur?
De här 2 veckorna. Det
kan gå 2 veckor innan med.
4 veckor innan. Ja. Kan vara på att de bara ringer och säger, nu går starten.
Ja.
Och du är inte här.
Eller hur?
Ja. Alltså det har jag ju ändå en väldigt stor förståelse för, att vilken anspänning det ändå är.
Jag förstår det nu, jag förstod det inte innan.
Ja, precis. Jag kan ju uppdatera dig då, eller våra lyssnare också, att min son då,
Rufus,
ja, han var ju med på träningslägret. Till skillnad från dig då.
Ja, precis. Varför var inte han med i podden då?
Nej, Rufus är inte podd. Han är inte poddmaterial än.
Nej,
inte som deltagare på det sättet. Eller inte som
inte som delaktig.
Nej,
han är mer ett ämne i podden.
Han är mer ett ämne i podden, ja. Han börjar ju tjej jolda och prata. Man kan ju väldigt välvilligt tolka och läsa in lite kommunikation och lite ord eventuellt då.
Ja.
Han sa pappa. Han sa, gjorde han inte faktiskt, Jonas.
Nej.
Han sa mamma. Nej, gjorde han faktiskt inte heller.
Nej.
Han försöker bara smaska i sin maten.
Eller hur?
Ja.
Ja, men vad kul.
Han var ju med där nere under vecka 2. Jag var där 3 veckor. Så att Elin och Rufus var där under den veckan.
Hur gick det då?
Det gick ju alldeles fantastiskt.
Vem tränade mest under den veckan, du eller Elin?
Jag tränade ju mest, gjorde jag ju. Eftersom jag hade ett coachansvar.
Ja.
Och också med ut och träna och cykla och sådär. Men Elin tränade ändå mycket. Och vi hade ju några pass ihop. Bland annat så gjorde vi ett bejublat löppass till fyren faktiskt.
Mm. Med vagn?
Ja, med vagn. Varpå jag var ansvarig för vagnen i uppförsbacke. Och det är ju en ganska ansenlig backe upp till fyren. Eller det är ju rättare sagt, det är 2 tuffa backar. Först är det ju en lång backe i början. Men sen är ju själva fyrbacken, den är ju...
Den här serpentin slingrande ormvägen upp, den är brant.
Det är väl 1 kilometer ungefär med kanske 10% snittlutning, minst. Så att det var ganska ansträngande faktiskt att överhuvudtaget ta sig upp med vagn då. Löpandes. Ja. Glädjande nog så var Rufus, han var exceptionellt lugn hela den här rundan då.
Ha.
Så vi fick 13 kilometer gemensamhet, riktigt sån här familjeidyllsträning.
Hade Elin ansvarig för vagnen på vägen ner eller?
Elin hade ansvar, jag hade också ansvar för vagnen när det var brant nerför, men sen lite på flacken och sånt då, och när det var lite lättare nerför fick hon putta. Det är bara för att man blir lite trött. Man blir lite trött i kroppen när man måste, man vill gärna liksom kunna pendla med armarna lite så då. Jag är inte så tränad än i
vagnlöpningsteknik. Nej. Men jag tänker att det är ganska jobbigt nerför också med vagn. Om det är brant nerför.
Ja, då får man ju hålla i ordentligt. Ja. Absolut. Mm. Ja, då får man ju se till att hålla in bromsantaget rejält och sådär också.
Ja, den har en broms.
Men jag förfinar också en teknik efter ett tag då, när det var lite plats, så att jag liksom puttar iväg vagnen lite så här, släpper iväg vagnen lite så. Putt.
Jaha.
Putt.
Det funkar.
Ja, det är ju ändå, det är ju lite vågat, men jag tyckte ändå det fungerade.
Ja.
Faktiskt.
Härligt.
Ja. Mm. Nej, vi gjorde jättemycket härliga saker. Vi åkte bland annat vattenrutschkana tillsammans, jag och Rufus.
Ja.
Ja. Vi testade alltså de här barnfaciliteterna.
Just det. Mm. Hur var det då?
Det var
de samma höga kvalitet som övriga anläggningar?
Ja, det var jättetrevligt faktiskt. Kan ju vara så att pappa tyckte att den åkturen var lite roligare än vad sonen gjorde.
Okej.
Okay, ja. Mm, det var lite brantare än vad vi trodde och så.
Ja.
Och, ja, men jag tror, men nej, det gick ju jättebra. Men det gick ju ganska, man kom ju ner ganska snabbt så där, så det blev ju så här, nu kommer vatten, boop.
Ja, just det.
Ja, så som man ska säga när man ska bada. Ja. Så här, nu kommer vatten när man doppar dem och så.
Ja, så att han förstår och är förberedd på att
det kommer. Ja, nu kommer plums.
Ja. Ja. Ja, men vad härligt.
Ja. Ja, men det var nog inget trauma som permanent skadade honom, tror jag inte.
Nej.
Ja, men det var väldigt roligt. Vi hade väldigt kul faktiskt då.
Ja, men vad härligt.
Däremot så man får ju vara extremt försiktig med sol då.
Just
som
det.
Vi förstår, på små barn. Så att det är viktigt att varandra kroppsdel egentligen under alla tillfällen liksom är skyddade från solen då. Så vi smorde inte in honom i någon solkräm eller så, utan vi hade på honom kläder.
Mm.
Men när man åker och går i vagnen så tänker man kanske inte på att det sticker ut en hand eller en fot.
Nej,
så det är mycket så här med små sjalar och filtar och sånt där.
Täcka över
och sånt då.
Mm.
Så det var ju ett litet pysslande med det då.
Var han väldigt varm då? Eller när
han blev ju ganska varm faktiskt. Så det är ju lite en sån...
Tyckte han om det då?
Nej, han tyckte inte alltid om det.
Nej.
Ibland skrek han.
Ja.
Men sen så i regel så slutade det där skrikandet med att han ändå somnade i slutändan då.
Ja.
När man går med vagnen. Så att det var ju en bra rutin. När Elin simtränade så gick jag på promenad. Gick jag runt anläggningen fram och tillbaka så. Och han gillar ju när det är lite skakigt. Han gillar ju inte när det är så här slätt och fint. Utan man vill ju ha lite så här... Skaka runt lite.
Okay. Mm. Gick du på den asfaltsrundan runt golfbanan där då kanske?
Bland annat gjorde jag faktiskt. Jag gick faktiskt på golfbanan.
Ja, du gjorde det?
Ja, ytterligare faktiskt ett utslag av ganska dåligt föräldraskap från min del kanske då. Släppa vagnen på löpningen, åka vattenrutschkana.
Och dra ut han på golfbanan.
Ja, precis. Men det såg inte ut som det var några vildsinta golfare ute precis just där och då.
Så länge du inte promenerar på driving ranchen så tror jag att det är ganska långt faktiskt.
Det gjorde jag faktiskt inte, utan jag gick ju där de här golfbilarna då förmodas åka.
Mm. Ja. Men det var tre bra veckor i alla fall, eller?
Det var ju tre underbara veckor med väldigt mycket sol och bra väder. Det blåste ju en del, men vi hade, som det gör då på nu. Men vi hade jättefint faktiskt.
Ja, vad härligt.
Mm. Men det var... Och jag simmade ju öppet vatten nästan varje dag.
Jag tänkte fråga dig, gjorde du några sådana solo-maraton-simningar?
Ja, lite grann gjorde jag det faktiskt. Men jag hade nästan alltid med mig i sällskap faktiskt i sammanhanget då. Men det är märkligt så här hur rykten kan sprida sig och manifesteras i sammanhanget då. Det var ju tydligen någon som brände sig. Det var en engelsman som brände sig på en manet bland de första dagarna då. Och det är ju väldigt få. Jag har ju aldrig sett en manet utanför Plaitas där. Däremot har jag ju sett på andra sidan, på Laparad-sidan. För då är det ju mer, det är ju mer mot så här öppna havet hela vägen mot USA, Nordamerika. Och då har du ju jättemycket örlogsmaneter på stranden också.
Mm.
Men det är ju havet, så allting kan ju finnas överallt. Vid vilken given tidpunkt som helst egentligen. Men det är ju väldigt sällan förekommande vid Plaitas överhuvudtaget. Men då var det någon engelsman som tydligen brände sig lite grann då.
Okay.
Det var väl inte så allvarligt, men han brände sig i alla fall då. Och då började det här ryktet gå så, det är maneter i havet.
Mm-hmm.
Folk som inte egentligen simmade började prata om att det var maneter i havet. Så hade vi en tjej i våran grupp då som simmade med våtdräkt när vi hade träning.
Mm.
Och sen tog hon av sig våtdräkten och gick ner för att bada. Då brände också hon sig.
Okay.
Lite, fick en sån här strimma på ryggen då.
Uh-huh.
Det gick ju bra för henne med, men det är klart, det är alltid obehagligt att bränna sig. Och då spred sig det här ryktet ännu mer, så att folk som kom ner, resandes ner, hade hört talas om maneterna. Och varpå liksom, det till slut inte var någon nästan som simmade i öppet vatten nere, under hela sista veckan.
Nej.
Alla pratade om när manet, typ så här, att det var maneter i vattnet.
Ja.
Det var ju bara jag som simmade.
Det var så?
Ja,
utan våtdräkt?
Ja, utan våtdräkt. Så att det var något rykte som spred sig så här. Det är lite grann som det hajar utanför Alcatraz.
Ja. Där har du också simmat.
Ja.
Utan att säga.
Eller så här, någonting sprider sig så finns det ett visst fog för det ryktet lite grann så här då.
Ja, det får man ju säga om det var två bränningar så.
Jo, men det var det jättemånga som simmade första veckorna. Mm. Men sen så avtog det mer och mer.
Mm.
För att sen under sista veckan var det nästan inte någon som simmade då.
Ja.
Ja.
Nej, men det är
Men jag gjorde några fina simningar. Framförallt gjorde jag tre stycken underbara aquathlonpass i staden bredvid Gran Tarajal, som har en sån perfekt sandstrand för att köra barfotalöpning på.
Mm.
Så det gjorde jag faktiskt varje måndag under det här träningsläget då. Så jag avslutade då med, när vi hade coachinggruppen första veckan då, så avslutade jag måndagen där med aquathlon för de som ville, och sen måndagen därefter på samma sätt. Och sen min hemresedag då med Daniel Adams Ray och några till då, som var nere och tränade.
Ja, vad härligt.
Ja, nej, men det var riktigt, riktigt härligt.
Körde du i vanlig ordning också fasta de måndagarna?
Ja, det gjorde jag, såklart.
Det var riktigt tyngdträning och fasta.
Ja.
Ska lyxmåndagar.
Det är sådana lyxmåndagar. Ja. Men ju också det här, jag var ju inte sen heller med att liksom försöka förankra då för de som jag sprang med att det här är ju själva, det här är essensen av triathlonträning.
Mm.
Det här är kärnan och grunden av triathlonträning.
Mm.
Det så här det föddes. Så här, jag drar lite anekdot, eller så här, verkligen så här, försöka förankra det i djupet och botten av min wikipedianska triathlonkunskap. Och också i att jag har varit med så himla länge.
Precis.
Men just det här att på det här sättet föddes sporten triathlon, och det här är liksom ursprunget till allt det vi har idag med både triathlon och faktiskt egentligen swimrun då. Mm. För jag menar, hade inte triathlon funnits så hade ju inte ens idén på swimrun fötts heller.
Kanske inte.
Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag absolut inte. Nej. Så just det här, det var så här man gjorde förr i tiden, i början på 70-talet, på stränderna i Mission Beach och runt Fiesta Island i San Diego. Det vi för övrigt var för
två år sedan.
Ja, för två år sedan.
Ett och ett halvt år sedan.
Det var här löpare började springa barfota och växla in med lite simning. Och ja, tids nog så kom ju någon på att det här ska vi tävla i och ta tid på och sådär. Och så.
Häftigt.
Ja, faktiskt.
Ja.
Så att, det var ju en sån här härlig triathlon, triathlon-historielektion också.
Ja.
Och, ja. Ja, mitt absoluta favoritpass.
Det var tråkigt att man missade de passen. Jag har ju faktiskt varit där i Gran Tarajal och gjort tinderträning också med dig en gång.
Ja, faktiskt. Du, vad tror du här som en idé då? Jag lanserar den på den här, nu får vi se om vi får något genomslag för den.
Ja.
För jag började bara känna spontant på min sån här eventarrangörs tarm började verka. Eller säger man verka? Började den verka?
Den börjar verka. Det är härligt. Jag älskar när den börjar verka. Nu är det något kul på gång.
Det är själva verket blindtarmen. Nej, men jag har haft den här idén. Jag hade den här idén tidigare, men jag har aldrig gjort slag i saken. Men varje gång jag kör så där tindlyträning. Vi måste också säga varför det kallas för tindlyträning. Det är för att en av mina stora idoler heter Scott Tinley. Självklart då från San Diego. Och en av de stora ikonerna i triathlonsporten. Vann Ironman 1982 och 1985. Ytterligare en anekdot till anekdoten är att 1982 genomfördes det två Hawaii Ironman. En gång i februari och en gång i oktober.
Vann han båda?
Han vann inte båda. Februari 82 tror jag... Nu ska vi se att jag säger rätt. Scott Tinley vann februari 82,
ja.
Men sen vann Dave Scott oktober 82.
Okay.
Det kan ha varit tvärtom. Scott vann i alla fall. Man bytte bara för att första Ironman gick i februari, men sen bestämde man sig för att flytta det till oktober bara för att göra det mer tillgängligt för internationella deltagare. Okay. Det är ganska otacksamt att köra ett tropiskt event i februari för stora delar av världen.
Mm.
Så vill jag inte man bara riktar in sig på atleter som bor nära ekvatorn då.
Just det.
Hur som helst, anyway. Scott Tinley var ju liksom en han var ju med lite grann i periferin i starten där och kände de här människorna som har startat det. Och jag fick liksom den här känslan av att han körde mycket sån träning, Tinley-träning.
Ska vi bara kort säga exakt vad det innebär att köra Tinley-träning? Du sa att du körde aquathlon, det är kanske inte alla som vet.
Nej, men det är ju att man springer bort. Man ska ha det här är vad man behöver. Man behöver ha en kropp.
Mm.
Ja, det har man. Man behöver ha på sig ett minimum av kläder på den kroppen. Typ badbyxor.
Ja.
Man ska ha simglasögon, inga skor, inget annat. Möjligtvis klocka också.
Bikini då kanske om
man är tjej. Kan man ha också. Ja. Och så ska det vara en hårdpackad sandstrand. En hårdpackad sandstrand som går att springa på.
Mm.
Som inte bara går att springa på. För det går ju att springa överallt. Det går ju att springa på glas om man vill. Men det är ju inte speciellt skönt eller bra antagligen. Utan det ska vara hårdpackat. Alltså sådär, det får inte vara bankat för mycket så att det lutar. Det ska vara ganska platt. Och så ska det inte vara mjukt. Utan det ska vara så här. Ja, men som en fin... platt sandig yta.
Mm.
Utan sten eller andra saker man kan skära sig på. Ja. Och så springer man på den och sen så växlar man in då med att man spontant hoppar i vattnet och simmar en sväng. Och man kan ju sätta i system att man så här, om jag springer fram och tillbaka på stranden och så simmar jag ut till den bojen och tillbaka, eller så kan man gå på klockan, jag springer 5 minuter och simmar 2.
Mm.
Får man höfta lite, eller att jag springer 1 kilometer, simmar ut, ja, lämpligt och vänder då.
Mm.
Det är ju tillräcklig träning.
Just det. Man växlar hela tiden.
Man växlar hela tiden. Simma, springa. Skithäftigt. Och då tänkte jag så här, Niklas, efter varje gång jag gör det så känner jag att jag blir uppfylld av den här oerhörda glädjen och entusiasmen över vilken enormt fantastiskt, underbar, härlig träningsform det är.
Mm.
Och jag har inte känt någon som har gjort det med mig som har sagt så här, buber, nej, det här var inte härligt, det var inte kul, det var inte skönt. Jag vill hellre köra crossfit. Det var ingen som har sagt så.
Nej.
Utan alla har bara varit så här, wow, det här är ju fantastiskt. Det här borde man kunna få göra mycket, mycket mer.
Mm.
Och då tänkte jag så här, tänk att arrangera en sån här sommarserie med tävlingar i Sverige, eller med event. Typ så här, Peter Havsbad, Tylösand, Falkenbergs strandbad, kanske Varberg, inte fan vet jag vart det finns, Tofta, sandstränder. Och så kör man lite sån här aquathlon-serie. Och så kallar man, och det här är min idé så jag trademarkar den rakt av i podden här nu. Kallar man det för så här Baywatch Aquathlon. Eller Baywatch Tinley-träning.
Ja.
Tinley-träning trademark. Ja.
Jag tycker den ska heta Colting Baywatch Series.
Ja, Colting Baywatch Series. Den kan vi faktiskt, det trademarkar vi direkt nu.
Ja.
Och så gör man det väldigt enkelt naturligtvis och tillgängligt. Så kan man ju ha så här, man kan ju göra en tävlingsklass, men så kan man ju också göra motionsklass där man är så här, där det är, ja, man säger 1 kilometer löpning och så är det bara 200 meter simning där man kanske simmar ut bara beroende på hur långgrunt det är, men man simmar ju 30 meter och så simmar man parallellt med stranden och så tillbaka, eller ja, rakt ut där man kanske kan vada hälften 100 meter och så tillbaka in. Och så gör man det kanske 2 eller 3 varv då. Mm. Och sen så kan man samtidigt ha, bara för de som tycker simning är lite otäckt, en fun run på stranden, 3 kilometer.
Mm.
Som en liksom så här, som en miniversion av ett tjejlopp eller någonting då. Mm. Fast det ska vara liksom barfota och så.
Mm.
Så hade det varit en sån här härlig, istället för att hålla på och tramsa med sån här beachvolley-event och sånt här som de håller på med. Som ändå inte kan inkludera så jättemånga. För många kan spela beachvolley ihop, 8 pers, alla andra kollar på.
Mm.
Eller är du med?
Mm.
Tänk på en sån här härlig serie.
Det hade varit fint.
Det är härligt.
Det kan bli ett koncept.
Nej, men det är ju en så här, en sim, fitness och hälsopromotion. Så har vi några där ute som sitter på någon sån här fantastisk, härlig strand, eller som jobbar på någon av de här anläggningarna, som tycker att detta låter ju som en alldeles lysande idé. Så ska man ju köra det en sån här, så är ju det så här klockan 6 en eftermiddag. Och så får man ju ha tajmat lite med kalendariet så att man vet att tidvatten, så där, det har ju lite med hur, om det, nu har ju inte vi mycket så här låg- och högvatten i Sverige, men ändå då.
Mm.
Man vill liksom tajma ett datum som passar.
Eller hur?
Är inte det en bra idé?
Det är väl en jättebra idé.
Det är otroligt kul.
Ja.
Och så ska det vara så där, ja, men testa på en oerhört härlig, mysig, naturnära och semestervänlig träningsform. Som är, ja, det är ju det mest, vad ska man säga? Ja, det blir inte mer beach än så.
Så är det ju. Mm. Jag tänker att
beach fitness hälsa.
Jag tänker att det blir en del jobb för badvakterna på de här anläggningarna om det ligger mycket folk solar.
Jo,
det ska komma 100 pers att springa.
Ja, fast det här är ju så att folk ska ju tycka att detta är så häftigt att alla vill ju vara med.
Ja.
Så här, och man, det handlar ju om, bara handlar om att okej, men jag vill inte springa, nej, men då får man promenera. Men jag tror att när man liksom, det är ju så härligt att jogga barfota. Så att, ja, men det var idén i alla fall.
Ja, ja, men det är spännande idé.
Jag blev uppfylld av den här tanken.
Du vill att alla ska få uppleva.
Ja, men jag blev uppfylld av en sån här sommarserie med tävlingar. Nu är ju nackdelen på västkusten kanske att det är lite maneter ibland då, återigen, eller att manetryktet kan börja gå då.
Mm.
Det är det faktiskt inte bara ett rykt, utan det kan ju vara hiskligt mycket maneter på västkusten.
Så är det faktiskt.
Ja, tyvärr. Men jag tycker ändå att jag tycker ändå att det är en härlig motionsform som det, så vitt jag vet, aldrig har tävlats i Sverige.
Nej.
På det sättet.
Har du tävlat i det i något annat land?
Ja, i Kalifornien på 70-talet exempelvis. Ja. De har faktiskt, Niklas, ett VM också i aquathlon som internationella triathlonförbundet arrangerar.
Ja, det är så.
Som jag faktiskt inte har kört. Då är det inte barfota löpning, utan då är det så att då är det mer en löpning, typ löpning, simning, löpning.
Ja, okay.
Tror jag det är då. Och då springer väl folk med skor. Jag tror inte, men det här är ju mer, detta är ju ett utpräglat beach-event då, som jag tänker mig.
Mm.
Detta är ju liksom to the roots of triathlon liksom.
Just det.
Så är det.
Ja.
Och för att göra den här historien extremt extra mycket invecklad och komplicerad nu, så vill jag bara säga att modern femkamp har vid något tillfälle haft en skjutfäktnings- och hästfri version av modern femkamp som bara inkluderar löpning och simning och kallat det för bjättle.
Just det.
Väldigt, väldigt märkligt. Och det har faktiskt varit med på SM-veckan och jag har vunnit SM-medaljer där.
Ja.
Och jag vill ju bara utan att skapa penisavund hos några moderna femkampar också säga att triatleterna var ju överlägset bäst. Moderna femkamparna var ju helt värdelösa på det här.
Det var så?
Ja, de var kassa. De stod ju 3 minuter och bara på att byta mellan skor och inte skor.
Ja.
Medan triatleterna liksom bara simmar i sina skor eller... Ja, var väldigt kvicka med att komma i ur i alla fall.
Just det, de hade gjort några växlingar tidigare.
Ja, men de var inte speciellt bra på att vare sig springa eller simma. Och ännu värre på att växla.
Ja.
Så att de var riktigt dåliga faktiskt. Så det var verkligen inte deras, det var inte deras koncept.
Det var inte det.
Nej, vilket ju är förklarligt kanske också. Eftersom inte de behöver inte växla. Men det är inte så att de så här: jag skjuter hästen och fäktar. Nej, men det är så här, utan det är ju en gren i taget man kör modern femkamp.
Ja,
det är inte så att man så här: jag behöver skjuta i mina fäktningsskor för att sen galoppera iväg. Ja, men det hänger inte ihop så, utan det är ju en grej, en sak i taget, va?
Ja.
Så de var ju inte alls, de var inte med och pratade. Men så att man kan ju komplicera till den här historien och göra den helt obegriplig genom att också säga att modern femkamp i något tillfälle har kört bjättliga och att det har platsat på SM-veckan.
Ja.
Men nu lanserar jag den riktiga aquathlon, triathlon ursprung, typ här från basen. The motherload, eller vad kallar vi det? Moderskeppet till allt som vi har gällande multisport i alla fall.
Ja.
Det är det vi lanserar nu.
Back to the roots.
Verkligen back to the roots.
Ja, men ja, vi får se om den serien dyker upp någonstans i sommar då.
Triathlon 1.0 är det här. Ja. Fast vi kallar det för aquathlon. Mm. Och vi kallar det faktiskt för Colting Baywatch.
Aquathlon series.
Ja, kanske. Just det.
Eller något liknande.
Ja. Men det är den idén vi har där nu då. Så...
Ja. Kom gärna med feedback på den då.
Kom gärna på feedback med feedback på den idén nu, är ni snälla. Så ska vi göra vad vi kan. Eller styr upp det.
Ja, men apropå det då, vi kanske har lite andra saker som faktiskt kommer att hända som vi ska pusha för. Eller vad tycker du?
Ja, jag kan inte fatta, vi fastnade så otroligt länge på aquathlon, men du hör ju hur besjälad jag blev i det här nu då.
Ja, ja.
Du har ju hunnit bli både pappa och ordförande till när jag blir klar med det här snacket. Nej, men precis, och apropå simning, vi ska pusha lite för våra aktiviteter. Vi ska ju faktiskt nämna att vi redan har en massa event som vi ska arrangera. Vi har ju Borås Triathlon och Borås Swimrun 1 och 2 juni. Som rycker allt närmare.
Precis. Som kommer vara helt fantastiska upplagor i år. 2019.
Ja, precis. Just det. Mm. Precis. Och nu tänker jag bara... Och grejen var så här. Jag kan inte släppa detta riktigt än. Jag tänker så här. Det är ju trots allt... Det finns inte ett överflöd med sådana härliga sandstränder i Sverige.
Nej.
Man hade också kunnat gjort detta... Om det finns en bra gräsyta i sammanhanget.
Aha.
Nära, i sjö. Alltså så här, springa och sen på gräs, barfota och sen simma.
Just det.
Så, fast det är ju inte riktigt lika, det känns inte riktigt lika naturligt.
Nej.
Nej, det känns inte riktigt lika så här självklart. Det är inte riktigt lika mycket Kalifornien över det.
Det är det ju definitivt inte. Men Nej. Det kan ju bli en svensk version av det.
Mm. En svensk och lite sämre version. Där det då saknas sand då. Mm. Ja, vi kommer tyvärr inte ha en sån klass under Borås Triathlon och Borås Swimrun.
Det kommer vi inte ha. Vi kommer hålla oss till just triathlon och swimrun.
Mm. Ja, precis. Och nu kanske det finns några nya lyssnare som hoppar på här på den i 209, så här, lite Johnny Come Lately 209 avsnitt och undrar så här, men vänta lite nu här, vad fan är skillnaden mellan aquathlon, biathlon och swimrun? Och då kan man ju bara säga det att i swimrun så måste man ju ha skor på sig, därför att löpningen är ju primärt inte på sköna härliga sandstränder, utan snarare på klipper och bröte och i skog och stigar och vägar, och ja, det hade varit extremt olämpligt att röra sig barfota. Så att ja,
det är terränglöpning i stort.
Ja, och det är ju mer en bana man gör.
Precis.
Här aquathlon är ju mer så här längs en strand simma. Mm. Ja.
Man tar sig mer från A till B i en swimrun.
Bra, det här var vårt avsnitt där vi förklarar skillnaden mellan aquathlon, swimrun, biathlon och så vidare då.
Vi hörs nästa vecka.
Ja, precis. Nej, men för att pusha lite från eventen som vi har som leder upp till våra egna event Borås Triathlon och Borås Swimrun, så har ju vi dels ett Colting Borsén simcamp i Borås 26-28 april. Och lika uppfylld då som jag är med tanken på aquathlon, lika uppfylld är jag av tanken på att krål och öppet vatten bekvämlighet, alltså trygghet i öppet vatten, faktiskt är tillgängligt för alla om man bara förkovrar sig lite grann.
Mm.
Det är liksom ingen stor, det finns liksom ingen stor hemlighet liksom, bara om att lära sig, bakom att lära sig att kråla, och det är inte heller någon, ja, det är inte berättigat bara till ett litet fåtal människor att kunna kråla. Utan det är någonting som alla faktiskt kan lära sig.
Mm.
Och det är väldigt kul och väldigt inspirerande att se folk som börjar från scratch och blir habila krålare på ibland bara några få träningspass. Men ja, oftast krävs det några veckor eller månader. Men tids nog så kan alla bli tämligen bekväma. Framförallt i bassäng men också i öppet vatten.
Så är det.
Mm. Och då är en väldigt bra starter där, det är att komma på våra simcamps.
Just det.
Vi har just många nybörjare som har den här ambitionen att vilja kråla. Om inte annat för att det är bra motion, men kanske för att vilja vara med på en swimrun. Eller aquathlon.
Just det.
Eller triathlon. Kanske att man blir så taggad om man tänker så här. Men fan, den här Colting Baywatch Aquathlon International Beach Series låter ju som en fantastiskt härlig idé.
Jag är med nästan med av mitt liv åt det.
Ja, ja, det är ju den träningen jag vill hålla på med.
Ja.
Ja.
Men när du sa datumen där så förstod man ju att det var en simcamp en hel helg. Ja, vad ingår? Vad gör man?
Fredag till söndag, då simmar man på... Det är 4 stycken simpass. Vi gör 2 stycken filmningar med simanalys. Man får konkreta tips om hur man förbättrar sin simning. Vi pratar mycket simteori om vad det är som gäller egentligen vid simning. Vad ska man tänka på? Do's and don'ts. Och sen också hur man lägger upp sin simträning. Hur ser ett simpass ut? Hur använder man sin tid på bästa sätt? Och sådär. Så att det är en crash course i simning. Vi kommer också springa en gång. Vi kommer köra landträning. Och hotell, mat och allting ingår. Så det är ett helhetspaket där från fredag eftermiddag till söndag lunch. Och då går man in på colting.se och därefter mejlar mig. Så ja, anmäler man sig på det sättet då. Vi har några platser kvar.
Häftigt.
Sen har vi också ett simläger som kanske är lite mer avancerat, eller det är mer avancerat, och det är i samband med Apollo, samarbete med Apollo, det är ju en liveaboard i Kroatien. Där jag och Tobias Pettersson är simcoacher.
Just det.
Och avresa från både Göteborg, Stockholm och Köpenhamn, tror jag. Flyget till Split. Snabb, enkel resa rakt ut på båten. Sen är vi en hel vecka i den kroatiska archipelagen. Och där vi utgår från båten, bor och sover, kör yoga, styrketräning. Och så ges det då möjlighet till fantastiska äventyrssimningar varje dag. Och även då löpningar, för vi liksom ankrar vid land varje dag. Så man kommer i land och kan... ja, gå och fika, dricka lite vin, käka lite ost, gå runt i de här vackra små städerna och springa naturligtvis då.
Inget för den absoluta nybörjaren kanske?
Kanske inte, ingenting för den absoluta nybörjaren. Man ska väl vara åtminstone lite grann bekväm med öppet vatten. Man ska, sådär, det är ju ingen simskola på det sättet, ingen simkurs. Men man behöver ju absolut inte vara snabb eller duktig eller tävlingsinriktad. Utan det är för dem som kan se nöjet och nyttan och glädjen av att få spendera en hel vecka på båt och göra mycket simning och löpning helt enkelt. Och den här resan är... har ett oerhört förmånligt sista minuten pris där ordinarie pris det är sänkt med över 4000 kronor.
Oj.
Så att det finns ett antal platser kvar. Gå in på apollo.se och surfa runt där på träningsresor, så hittar man där liveaboard
Kroatien.
Liveaboard med Colting Borsén, ja. Det är våran coachingregi där, och man kan även gå in på mitt Instagram, så har jag det i min profil och mitt flöde där då. Så att, men det är en superhärlig resa, det blir tredje gången jag åker iväg och gör den resan.
Hur är det i Kroatien nu då? Vilket datum gällde det?
18 till 25 maj.
Behöver man packa sin våtdräkt?
Det kan man ju absolut göra. Det tycker jag. För att om inte annat så flyter man ju betydligt bättre då. Men man kan också simma utan. Jag simmar ju utan våtdräkt hela veckan då. Men nu är jag ju relativt härdad och uppskattar ju dessutom att få solens värmande strålar på min bleka kropp.
Just det. In och boka den här resan.
Det tycker jag verkligen.
Härligt.
Vi har lite föreläsningar som står för dörren också, Niklas.
Det har vi.
Jag kommer till Jönköping nästa vecka, nästa onsdag. Nästa torsdag. Colting Food.
Ja.
Passa på att komma och lyssna på mig när jag pratar om mat i Jönköping. Det är en superföreläsning.
Verkligen.
Och sen några veckor efter det så drar Coltings team budord igång. Och allt det här finns att boka via colting.se. Jag kommer faktiskt till Stockholm nästa helg också.
Alltså?
6 april, lördag. Då ska jag vara med på LCHF 2019 och föreläsa. Från Cirkus i Stockholm. På Cirkus i Stockholm.
Ska uppträda alltså?
Ja, det blir inga clownerier.
Har du inte packat din röda näsa?
Nej, det har jag inte. Jag kommer att prata om alla möjliga spännande saker från scenen där. Framförallt om hur maten har påverkat min hälsa och min idrott. Och kanske göra en liten push också för Colting...
Aquathlon.
Ja, precis. Colting Baywatch Aquathlon International Series där. Vem vet? Så beskällad som jag är av det nu. Nej, men jag har faktiskt förmånen att föreläsa det på scen tillsammans med bland annat Erik Hörstadius då, som är vinnare av Biggest Loser VIP, Fredrik Nyström och professor Linköpings universitet, Andreas Enfeldt som
Kostog, då.
Ja, precis. Kommer bli väldigt spännande att få prata om min syn på mat också då.
Ja, vad härligt.
Det blir en liten minivision av det som jag pratar om på Colting Food.
Ja, LCHF 2019. Dit kan man köpa biljett då kanske?
Ja, det kan man surfa in på, om inte annat, kostdoktorn eller dietdoktor.se och hitta länkar dit.
Häftigt. Men du, då hoppar vi vidare till våra partners.
Ja.
Då börjar vi med att presentera Apollo och Apollo Sports den här veckan.
Precis.
De är ju fortfarande världens bästa sportresearrangör.
Absolut. Och naturligtvis då väldigt aktuella. Vi har ju pratat hela uppsnacket om vistelsen på Playtas då. Kronjuvelen i den europeiska delen av Apollo Sports anläggningar. Riktigt härlig, och jag kan också voucha för att den är helt idealisk att åka till som barnfamilj.
Ja.
Men det var så tydligt när vi var där nere också, och det var någonting som vi påtalade för varandra, hela gruppen, att det härliga med Playtas är den här underbara mixen av absoluta nybörjare och världsmästare och olympiska medaljörer, proffsidrottare. Så att den här mixen där människor då delar anläggningar, käkar tillsammans, är på samma arenor och tränar och förkovrar sig, det är ju helt underbart då. Så verkligen så här, från rekreation, motion, lära sig till då seriös träning, proffsidrott, och det funkar hur bra som helst.
Ja, och i många fall kanske man till och med tränar ihop proffs och amatörer.
Ja, det kanske man gör, men man ser varandra under alla omständigheter. Ja. Man tillhör säkert olika grupper eller sådär. Proffsen kör ju lite grann för sig såklart då. Eller man, men menar, du kan ju ligga och simtränare, och på banan jämte ligger en supersimmare och simmar då. Mm. Som simmar med sin grupp eller med, simmar sitt pass då.
Ja, det är häftigt.
Så att det är inte en slump att folk väljer att åka till Pleitas för att träna.
Nej, verkligen inte.
Och på att man, och att man på vinter många gånger åker kanske till Thanyapura då i Thailand, som är den... som kanske är den vinterdestinationen då, eller lite mer exklusiva vinterdestinationen då.
Just det.
Så att Apollo och Apollo Sport har ju många såna här anläggningar och väldigt många temaresor till de här anläggningarna med temaveckor och så. Dit man kan boka sig och träna och ha ett specialtema. Och sen har vi ju de här liveaboard-resorna som vi precis har pratat om då.
Just det.
Som det jag är med och åker på ett par stycken per år då. Men det också finns många andra coacher.
Det finns flera resor där man har andra fokus. Swimrun till exempel.
Ja, bland annat. Ja. Precis. Mm. Och där det är lite yogafokus och så här. Men det här utbudet gör ju då Apollo och Apollo Sports till den absolut mest särpräglade och bästa resebyrån för den som vill ha en inspirations- och hälsoresa. Mm. Det är helt enkelt semester med puls.
Eller hur?
Ja, en härlig kvalitetssemester med puls.
Mm.
Ja, och det är klart att man vill ha det.
Det är klart att man vill ha.
Ja.
Och ja, det är Apollo man ska vända sig till helt enkelt.
Självklart. Apollo.se så du får in på träningsresor.
Härligt. Mm. Selexir.
Ja.
Det är vår andra partner den här veckan.
Absolut. Mm. Finns att titta på selexir.se, och jag har väntat nu i flera veckor på att få höra dig elaborate lite grann kring namnet igen, Niklas.
Selexir.
Ja.
Nej, det ligger bara härligt på tungan ju. Selexir.
Cellelixir.
Jag vet inte vad det är som gör att det är så härligt, men jag tror att jag är extra förtjust i ordet elixir egentligen.
Ja.
Det förekom mycket i serietidningen när man var liten ju.
Är det så?
Ja, det tror jag. Man fick lite åt elixir. Ja. Det var som medicin, eller det kunde vara något gift också kanske, jag vet inte.
Nej, jag tror elixir bara har faktiskt positiva associationer. Jag tror inte det finns något dåligt elixir.
Nej.
Utan elixir, jag tror elixir faktiskt, om vi skulle titta upp ordet i ordlistan, betyder livgivande, eller så här elixir, någon sån här livgivande bryggd på någonting.
Vad säger potion? Säger man på engelska?
Ja. Concoction tänkte jag säga, men potion är väl ett annat bättre ord, ja.
Och så har man ju helt genialiskt slått ihop det här, eftersom selexir är ett kosttillskott som i första hand vänder sig till cellernas funktion att förbättra den. Så har man ju slagit ihop det och så blir det då selexir.
Mm. Väldigt, väldigt fyndigt.
Genialiskt. Jag gillar den sortens ordtrolleri.
Och den delen av cellen som selexir syftar till att främja och förbättra, det är ju mitokondrierna i cellen.
Mm.
Mitokondrierna är ju cellernas kraftverk, och det är de man framförallt vill ha i absolut topptrim om man tänker ägna sig åt någon form av idrott eller konditionsidrott.
Och det tänker man ju.
Det tänker man ju, men också i stora sammanhanget att bara vara en frisk person.
Mm.
I det här fallet så är ju så att säga hälsa och form och funktion och fitness hänger ju väldigt, väldigt nära samman i sammanhanget då.
Eller hur?
Så att de effekterna man får av konditionsträning kommer ju också ha en direkt överföring till förbättrad hälsa. Tveklöst är det ju så här.
Mm.
Och selexir har ju en svensk upphovsman, men också en amerikansk upphovsman, som har slagit sina påsar ihop och sina erfarenheter ihop genom att då skapa det här kosttillskottet för att förenkla och förbilliga möjligheten att tillhandahålla eller att kunna ta del av det här kosttillskottet på bästa möjliga sätt. Då.
Ja.
Och den amerikanska läkaren bakom selexir heter Marcus Gitterle.
Mm.
Och Marcus Gitterle är ju en specialistläkare inom vävnadsregenerering och sårläkning. Bor i USA och leder ett team med mer än 30 läkare och sjukvårdspersonal. Och han är ju expert kring det som brukar kallas för anti-aging. Och det brukar ju, när man liksom bryter ner det, så hamnar det alltid på cellulär nivå och ofta då med mitokondriernas funktion helt enkelt då.
Mm.
Och han säger ju så här själv då, om han skulle själv beskriva vad han tycker om anti-aging, säger han så här att jag kände att den anti-aging medicinska rörelsen fokuserade för mycket på hormoner och inte på cellulärt åldrande, där åldrandet verkligen äger rum. Så att jag insåg att för att verkligen göra skillnad så var man tvungen att sluta överförenkla åldrande och inse att det är ett nätverk av sammankopplande processer och behandla dem som sådant. Och det är vad jag har gjort sedan dess.
Mm.
Och då landar ju det väldigt mycket i då naturligtvis livsstil, kost, att kunna stressa av, men också i de här kosttillskotten. Och han har skrivit en bok som heter Growing Young.
Precis.
Som ger då en detaljerad bild av dels vad som händer i kroppen, hur man lever på bästa sätt, men också då vad man kan komplettera sin redan goda kosthållning med, att boosta vissa saker som man kanske har då kroppsegen produktion av, men som då avtar genom åldern eller med liksom stigande ålder. Och därav då kan det finnas ett behov av att komplettera via kosten då.
Just det.
Och det här var ju en bok som den svenska delen av Selexir läste.
Jonas Bor.
Ja.
Och, eller Bor.
Ja, Jonas Bor. Ja, precis. Och Jonas började träna seriöst i 40-årsåldern. Jag tror i 43-årsåldern. Mm. Och har sedan dess liksom varit lite grann på jakt efter sitt livs toppform. Och tänker inte låta åldrande hindrar honom helt enkelt. Och nu vid 52 års ålder får man väl säga, efter att ha läst hans blogg ganska noga faktiskt här, får vi säga att han börjar nå sin absoluta peak. Eller så att han blir bättre och bättre och bättre hela tiden.
Ja, det är fantastiskt. Ja,
det, googlar man då Jonas Bor träning, B-O-H-R, så hittar man hans blogg. Och där kan man läsa ganska detaljerade vedermödor och testtillfällen och cykelträningar och så här. Och det är alldeles uppenbart att hans träning går riktigt, riktigt bra här. Ja. Han var ute på någon 10 milare här för några veckor sedan och snittade sig över 300 watt, 300 snittwatt, vilket är helt fantastiskt. Nej, men det är en ganska härlig process det här, att så här, ja men 50 plus, jag är mitt livs bästa konditionsform, jag är mitt livs bästa form. Ålder är bara relativt, och det handlar så oerhört mycket om att våga tro på det man gör och att inte låta förutfattade meningar hindra en, och att ja, som sagt, leva på ett smart och effektfullt sätt helt enkelt, med helheten som grundregel då. Det finns ju inga enskilda delar som man kan plocka ut och säga, åh, jag skiter i maten och så äter jag det kosttillskottet så kommer det funka. Absolut inte. Eller jag äter bara kosttillskottet så skiter jag att träna. Utan det är ju allting tillsammans naturligtvis då.
Precis.
Och det är ju alldeles uppenbart då naturligtvis då.
Så man, precis som jag då, är runt 40 år och tror att man har passerat sin peak, så ska man börja med att läsa Jonas blogg, tycker jag.
Ja. Men både du och jag är ju Selexir-användare sedan förra året och är väldigt nöjda med det.
Verkligen.
Så att vi kan varsågod för att den här produkten funkar.
Faktiskt.
Och i Selexir så finns bland annat PQQ, som är en B-vitamin liknande naturlig substans som bland annat stärker kognitiva förmågan. Koenzym Q10 och en väldigt, väldigt stark antioxidant som både återställer och skapar mer energi. Och det har vi naturligt i kroppen, men ja, vid 40 års ålder ungefär 30% lägre nivåer än vad vi har när vi är unga. Det finns ett rimligt behov att komplettera. ALC då, som står för acetyl-L-karnitin, livsviktiga aminosyra med väldokumenterade effekter, bland annat transporterade fettsyror till cellen för omvandling till energi. En av de absolut primära effekterna av konditionsträning, eller en funktion som man absolut vill att den ska fungera så bra som möjligt. Och sen chilajit då, som ju det är en uråldrigt urvunnen mineral ifrån Himalayas snötäckta bergssluttningar. Eller kanske inte är så snötäckta, det är svårt att urvinna mineraler då, men
kanske. Ja, jag vet inte hur det ser ut faktiskt.
Ja, man har hackat fram det i alla fall ur berget där.
Den tillhör i alla fall den ayurvediska läkekonsten.
Ja, och destroyer of all weakness, men också det som man brukar kalla för då indisk naturlig viagra. Så att inte bara påverkar den träningseffekten, utan den påverkar också andra roliga saker i kroppen på ett positivt sätt.
Ja.
Så man kan tänka sig att man vill ha bra funktioner också.
Eller hur?
Ja. Och genom samarbetet med podden så erbjuder Selexir en första provmånad där man får köpa en månadsförbrukning till halva priset. Då använder man koden COLTING50, COLTING50, då får man den första månaden till halva priset. Frakt betalas Selexir och den kommer smidigt paketerad rakt ner i brevlådan. Ingen uppsägningstid, inga bindningstider. Är man biten av Selexir och känner att det här är ett kosttillskott jag tror på, det håller hög kvalitet, jag vill fortsätta med det här, då använder man koden COLTING15, COLTING15. Då har man 15% löpande rabatt på sina produkter då.
Otroligt generöst.
Samma villkor i övrigt gäller då.
Finns inga anledningar att inte prova.
Gå in på selexir.se, läs lite mer om det här och testa en provmånad eller kör vidare.
Och missa inte Jonas blogg.
Nej, gör inte det.
Härligt. Tack Selexir. Nu är vi framme vid den här veckans ämne, Jonas. Och
det kommer handla vidare ännu mer om vår aquathlon-serie.
Precis, det är det enda vi kommer beröra faktiskt i hela det här avsnittet.
Fan vad folk är trötta på att höra mig säga det ordet nu vid det här laget.
Det tror jag.
Men du, vi pratar väldigt mycket om aquathlon och i just det här avsnittet då, men i alla avsnitt nästan om träning och att röra på sig mycket och vikten av att inte sitta still och att röra på sig och träna, träna, träna.
Och, jag har varit på träningsläge själv nu.
I 3 veckor.
Ja, och varit med folk som tränar mycket och ja, pratat träning i de 2 senaste avsnitten verkligen
ja.
Också.
Mm. Men det är ju någonting som man behöver ha i kombination med sin träning för att det ska bli riktigt, riktigt bra.
Och rött vin.
Rött vin är en utav dem, men det finns en till. Och det är ju det här att man behöver också ha vila.
Man får ju återhämta sig, ja.
Ja.
Mm, det är viktigt. Annars blir ju inte träningen nyttig eller bra längre.
Eller hur? Ja. Är det som styrketränarna säger att det är under vilan man bygger upp sina muskler?
Ja, det kanske är så.
Ja, jag vet inte. Ja.
Men det är ju lite grann det här... Ja, träning bryter ner och vila bygger upp.
Mm.
Så det är ju en devis man har hört tidigare.
Mm.
Men det är ju en sanning med modifikationer. Det är ju alla latmaskars favoritcitat, kan jag tänka mig.
Ja.
För det är ju väldigt mycket incitament till att kanske träna mycket mindre eller inte alls och vila mycket mer då.
Ja, precis.
Nej, men man ska ärligt ensam inte underskatta vila och återhämtning.
Nej.
Nej.
Framförallt inte återhämtningsdelen.
Nej, det ska man inte göra. Och framförallt kanske till den målgruppen vi pratar till och den målgruppen som... håller på med väldigt tuff konditionsidrott eller som är måldrivna människor helt enkelt. Mm. Alltså, människor som ska köra triathlon eller människor som ska köra swimrun eller folk som ska köra klassiken eller människor som har höga mål i största allmänhet. Det är ju i regel inte incitament att trycka hårdare på gaspedalen sådana människor behöver, utan snarare kanske en påminnelse då och då om att man också behöver återhämta sig faktiskt då. Det är ju helt sant.
Mm.
Så är det ju. Så att det är ju, kan man ju vara, ja, det är ju inte ett helt ogrundat påstående.
Nej.
Att motiverade människor, för vi sällan har någon som står och hejar på eller piskar dem, utan snarare någon som ger dem lite tips till eftertanke och så här, kan inte hålla tillbaka, väl inte rätt ord, men lite grann vara en motvikt till allt det också i sammanhanget då.
Ja, men de är andra skalan om man bortser från, om man tänker på de här latmaskarna som älskar det här citatet att det är vilan som gör nyttan, så är de på andra sidan utav den skalan då, att de tänker att ja. Träningen är det viktiga och vilan ja, det kan jag ta om jag hinner med.
Ja, men det är ju så, jag menar, triathlon är ju svårt och det är ju att träna triathlon på heltid är ju ett heltidsjobb. Det tar jättemycket tid i anspråk och träna triathlon för att göra det riktigt, riktigt bra. Mm. Jag minns ju mycket väl hur det är och jag blir påminn när jag är och tränar med proffsatleter som Åsa Lundström, så är det. Men det kan vara träningspass som tar nästan hela dagen när man ska träna 2 eller 3 grejer och sen efteråt så är det stretching och foam rolling och lite styrketräning och alltså det, man är inte mycket mer på en dag.
Nej. Och det kanske också är det som gör att man behöver ha det som ett heltidsjobb när man är proffs. Att
ja, är
man,
inte...
måste även ge återhämtningen väldigt mycket tid kanske.
Ja, det är
under
inte
en sån dag.
Det är inte som att spela allsvensk fotboll, vilket är avklarat träningsmässigt någonstans mellan fikarasten och förmiddagskaffet. Och grejen är ju det, har man ett vanligt liv eller ett liv som, där man har mål också i andra sammanhang då.
Mm.
Där man är ambitiös på jobbet och man är ambitiös hemma och man har familj och man vill vara en bra människa och sådär. Så det blir ju ett Sisyfos-projekt att så här, man blir aldrig färdig med sin träning. Man kan alltid ha kört ett pass till och man kan ha gjort varje pass lite längre eller lite hårdare och sådär. Så att den här känslan av att vara färdig eller avklarad, fastnar man i det så kan det lätt liksom bli så här, ja, det är ett ständigt tränande och att varje ledig tid går till träning och att det är lätt att skära en timme på sömnen och vilan och återhämtningen för att liksom kunna träna mer eller oftare och liksom uppfylla någon sån här jakt på att någon gång bli nöjd eller färdig. Det är klart att man känner sig nöjd och färdig ibland, men att det får inte bli en ständig strävan som aldrig får ha en paus. Det är poängen då.
Så tror du att vilan och återhämtningen ofta får stå tillbaka för andra saker?
Ja, det gör den ju utan tvekan. Det är jag ju övertygad om att det gör. Men sen är ju... Sen hade man vänt på det citatet eller tittat på det från andra hållet, så är det ju så att vila utan träning innan eller vila och återhämtning utan motstånd innan, det är ju jättedåligt.
Mm.
Så det blir ju bara ett liv i passivitet och lättja.
Precis.
Så att det är ju den här balansgången i sammanhanget då, men att återhämtningen är ju värd ett eget avsnitt. Vi har gjort några återhämtningsavsnitt här då, men jag tänkte att vi listar det här nu. i samklang med vad vi själva är i tillvaron just nu då.
Ja.
10 bästa tipsen för återhämtning.
Om man då är en ambitiös och tränar mycket.
Ja, precis. Ja. Det får man ju applicera på sitt eget liv. Men det där är ju det är ändå tips som gäller för vem som helst, skulle jag säga. Så återhämtning kommer ju vara viktigt för, är ju viktigt för alla människor.
Mm.
Men i synnerhet viktigt att beakta då ju mer ambitiös och driven man är.
Mm.
För det är så himla lätt att tycka dess. Det är att allting som inte strävar framåt är slöseri med tid.
Precis.
Och vi kommer gärna grann, vi kommer lite grann här då till första punkten direkt där då, eller omvänd ordning då, ja. Från 10 till 1 egentligen utan inbördes ordning, men även om punkt 1 faktiskt är den viktigaste punkten.
Ja, mm. Men då tycker jag att vi hoppar direkt in på den här listan med 10 tips och nummer 10 då på listan. Mm. Det är fuck perfection.
Mm, fuck perfektion. Ja. Ja. Just det.
Ja.
Det
är ingen sträva efter.
Nej, man får vara förlåtande med sig själv. För det landar ju i det här att man aldrig blir klar med någonting. Man strävar framåt hela tiden. Och man försöker, man kan alltid göra allting mer eller bättre. Eller hårdare. Och om man inte inser liksom att vare sig livet eller den själv är perfekt. Så är ju den. Då jagar man efter sin egen svans.
Mm.
Faktiskt. Så att det där är ju. Och det är också självförbrännande, tror jag. För livet är ju inte ett sprintlopp. Utan det är ju ett ultramaraton. Det gäller att pacea sig igenom det för att inte bränna ut sig själv helt enkelt då.
Mm.
Och det gäller ju att leva idag så att vi också kan leva bra imorgon. Det gäller ju att inte träna hårdare eller mer idag än att vi också kan göra samma sak imorgon. Det gäller att inte bränna allt sitt krut på måndag och tisdagen för att orka hela arbetsveckan. Och det gäller att dosera lagom med alla de här bitarna faktiskt. Så att den här jakten på perfektion eller fulländning är ju ett samtidsproblem, tror jag. Och också väldigt vanligt förekommande bland ambitiösa och drivna människor. Men det ska man vara väldigt, det ska man vara ganska restriktiv med faktiskt då.
Mm.
Så den här förlåtande inställningen till sig själv, så det ska man nog leva med så.
Mm.
Jag menar, våra liv är ju inte en amerikansk reklamfilm eller någon sån här fucking Nike-slogan.
Så är det ju.
Ja, be the best, vad är det så här? Vad är det Gillette reklamen säger?
The best man can get
och det är lite så här, just do it och be the best you can be. Det är ju härliga slogans och sådär, det är ju peppiga fraser, men de passar ju bäst på väggen i en träningslokal eller någonting.
I ett rodgym.
Ja, men alltså de är ju bra som pep talk, men det är ju liksom ingen bra livsregel.
Nej,
så är det ju. Det är det ju inte.
Jag hörde en annan bloggare, en tjej som hon håller inte på med idrott så, men hon har nog varit lite överambitiös på många delar i sitt liv då, och skriver böcker och sånt bland annat.
Mm.
Och hon hade fått börja leva efter devisen good enough, tyckte hon.
Exakt. Sina,
den här boken, den är klar, den är good enough. Ja. Någon kommer hitta ett stavfel i den, men det spelar ingen roll.
Ja, och vem är det att säga att den hade ju alltid kunnat vara bättre enligt, eller så här, och beroende på vilken synvinkel man har på den, men just nu är den så bra den kan bli antagligen.
Mm. Precis.
Så att det där är ju en jättebra förklaring. Good enough räcker väldigt långt i sammanhanget. Slappa saker och gå vidare och, för det finns ju liksom ingen enda i hur perfekt saker kan vara. Minsta lilla grej kan ju överdrivas och dras till perfektion. Och det blir ju ett maniskt beteende till slut. Det är ju, kan ju liksom. Och så vissa människor går det ju över och blir en psykisk sjukdom. Och det landar liksom i olika typer av kontrollbehov och annat. Så att, nej, men det där.
Fuck perfektion.
Fuck perfektion liksom. Bättre att försöka. Gör ett bra jobb ska man göra. Gör ett bra jobb och ha ett gott humör. Och försöka vara en bra människa. Ja, det kommer man väldigt långt med faktiskt då. Och att vara förlåtande mot sig själv. I regel vet man när man gör sitt bästa i relation till när man faktiskt är slarvig eller struntar i det. Så det gäller, och där är den viktigare gränsdragningen tycker jag då.
Punkt nummer 9 då. Ät bättre.
Ja, det är ju inget långskott direkt.
Vad har maten med återhämtning att göra?
Ja, vad har maten med någonting att göra? Maten har ju med allt att göra.
Ja.
Men det finns ju det oerhört mycket att göra för återhämtningen. Och det har man ju tidigare pratat väldigt mycket med om det här med att ladda. Vet, det här med som vi har ju pratat till leda om det här med problemet med att alltid ladda upp till nästa pass eller fylla på energidepåerna och att alltid tänka det här kortsiktiga ätandet, att alltid liksom vara redo för nästa grej, akut redo för nästa grej, när man pratar för lite då om att äta för hälsa istället för att äta för energi. Och att fylla på hälsodepåerna istället för att fylla på energidepåerna. Och det kan ju också ligga i den ambitiösa människan liksom, att känna att man kanske inte har tid att äta ordentligt, för att det tar, ja, det tar tid. Man vill göra andra saker som är viktiga, eller man kanske underskattar behovet av viktig mat. Och att jag blir ju så vanligt med sämre mat idag att man ser liksom inte träden falla skog, eller man ser inte skogen falla träd. Så att äta bättre är ju oerhört värdefullt, för äter man för hälsa så äter man också långsiktigt för prestation där. Och idag ser vi ju otroliga vinster hos människor som äter en ketogen kost exempelvis, när det gäller till kognitiva kvaliteter. Och vi ser å andra sidan problemet med folk som äter mycket socker. Det vet ju alla av egen erfarenhet, så kan ju alla vittna om hur seg i huvudet man blir efter att ha ätit mycket socker. Och ja, alla vet hur en paltkoma känns, eller en eftermiddagskoma efter för mycket mat, och framförallt ja, söt mat eller processad mat, så blir man liksom slö i huvudet, slö i kroppen och slö i huvudet då. Så att äta bättre finns det ju enorma vinster med, ja, helt enkelt. Återhämtningsmässigt, hälsomässigt och så vidare då.
Och att äta bättre, vad innebär det? Innebär att äta riktig mat då?
Ja, precis. Ja. Och svårare så är det ju inte. Så här, riktigt, vad är det egentligen? Ja, the clue is in the title.
Ja.
Det är oprocessad mat. Kött, fisk, ägg, grönsaker, frukt, frön, nötter, goda fetter. Ja, det som är basic är ju enkelt. Och det är enklare självklart i sammanhanget. Och det här handlar ju mycket om att inte bli lurad av olika typer av reklam. Eller ja, människor med en väldigt... Med en väldigt dimmig agenda. Veganer och annat exempelvis. Eller olika typer av missledande kostråd, eller vilseledande kvällstidningsrubriker, eller orimliga påståenden och annat.
När det kommer till äta bättre, kan det också ha att göra med när man äter? Jag tänker, om man ska se ur återhämtningsperspektivet. Om jag till exempel sover sämre om jag äter sent på kvällen. Kan det ligga i det begreppet också, att äta bättre? Att äta mer regelbundet, eller äta på tider som gynnar andra saker inom återhämtning?
Det gör det ju. Men jag tror ju att man ska äta när man är hungrig, och så ska man sluta äta när man är mätt. Det är ju en bra grundregel. Och att om man ska hoppa över mat någonstans, så kan man ju göra det i början på dagen i så fall. För att få lite längre fasta. Som ju är fördelaktigt när det gäller blodsocker och annat i sammanhanget. Så det finns ju en poäng med det. Att kunna hoppa över mat emellanåt. Men annars, även där tror jag på att rimligheten att äta när man är hungrig, och sluta äta när man är mätt faktiskt. Lyssna på kroppen helt enkelt. Och inte på sockerberoendet. Nej. Som ropar.
Det är svårt att skilja på de två ibland.
Ja, faktiskt.
De har liknande röster.
Ja, men jag läste en väldigt spännande grej när jag var på Playtas faktiskt. Jag läste en artikel om hur vi ofta luras av våra känslor. Så, och för våra känslor beskriver inte verkligheten. Nej. Många gånger. Och att många av våra känslor kring upplevelser, eller kring tankar, företeelser, liksom lurar oss idag så här. Jag menar, om vi tänker så här, våra känslor av så här, när vi äter en bulle, så är ju känslan att bullen är god. Och ska vi lita på den känslan, så vill vi liksom bara äta bulle. Och typ så här, ja, men det här är gott, det smakar gott, det är gott att äta bulle så här liksom. Men vi vet ju med oss intellektuellt att det är en kortvarig njutning, som om den ska uppfyllas eller vad, den blir inte bestående. Vi behöver äta mer av samma. Och vi vet också att äta bulle och äta många bullar är ju dåligt för oss.
Just det.
Men att det finns kvar väldigt mycket kring så här att ja, det här att smakupplevelsen, eller det här söta, tilltalande, det var ju förr i tiden ett tecken på att det här var en produkt som var ofarlig för oss att äta. Ett bär exempelvis då. Eller en frukt eller någonting då. Men att det är inte relevant för oss idag. På samma sätt som många andra saker som vi kanske intuitivt är rädda för. Det finns liksom ingen rejäl riktig fara för oss idag att så här att exempelvis gå upp, jag inte vet jag, sitta högt upp i ett hus exempelvis, innebär ju ingen rejäl risk. Men att vi har en inneboende rädsla för höga höjder.
Just det.
Det kan skrämma oss, för att förr i tiden var ju det risk för skillnad mellan liv och död och sådär.
Precis.
Ja, men det finns väldigt mycket kopplingar kring det där att vi har en övertro på vad känslor beskriver för oss. Så att just det här känslor, typ så här, mina känslor blir mina sanningar. Och det ska man vara lite försiktig med.
Spännande.
Ja, det är ganska intressant faktiskt.
Ja. Du, punkt nummer 8 då. Tweaka dina kosttillskott.
Ja, och då kommer ju en sån här sak som Selexir in i bilden här.
Ja.
Att det är ju ett perfekt kosttillskott för den som är 40+. I synnerhet den som är 40+. Och som vill se till att få påfyllt med lite PQQ och få bra acetyl, få in lite acetylalkanitin i kosten extra mycket. Fylla på koenzym Q10 som det finns mindre av i kroppen när man är 40 år gammal och så vidare då. Att äta D-vitamin på vintern så att man inte hamnar i D-vitaminbrist på grund av för lite sol, ja,
för lite exponering. Ja. Ja, så det som du menar med tvika dina kosttillskott är lite mer att man ska välja de kosttillskotten som man tror är bra för en själv. Det är inte att man ska öppna en ampull Selexir och lägga in lite annat.
Nej, just det, du tänker så. Ja. Nej, så det är inte så jag menar.
Nej.
Inte modifiera dina kosttillskott.
Nej,
men att se lite grann vem man är och det behovet man har då.
Mm.
Jag äter ju som nu 46 år i konditionsidrottare så äter jag ju då Selexir. Jag äter Vitamin Manager för att få i allmänt av lite vitaminer och mineraler. Mm. Och sen älskar jag ju då Nyttotekets Clean Collagen, kollagen. Mm. Som då är jättebra för bindväv, senor och ja, hud och hår. Allting som är så här klistrigt i kroppen. Mm. Eller ja, allting som är stödjevävnad på olika sätt då. Stödjevävnad och bindväv. Och D-vitamin då på vintern och äter lite D-vitamin och så här. Och det är ju vad jag har behov av, men man kan ju exempelvis vara en 25-årig tjej och andra behov beroende på vem man är och vad man gör och i vilken fas i livet man är då. Men att man ska liksom inte vara rädd för att äta selektiva bra kosttillskott och med hög kvalitet.
Om man då har följt rådet i punkt 9, att äta bättre till att
börja
med.
Såklart, det är ju alltid utgångspunkten då.
Mm.
Men det finns ju, ju mer man forskar kring det här med olika typer av tillskott, desto mer spännande resultat hittar man ju. Att det är alldeles uppenbart att vi kan biohacka våran biologi en hel del genom att komplettera med sådant som antingen försvinner genom åldrandeprocessen eller sånt som vi får i oss alldeles för lite av genom våran föda. Det är ju kollagen ett väldigt bra exempel, för vi äter inte den typen av inälvsmat eller bindväv, eller vi får inte i oss så mycket i den mängd så regelbundet som våran ursprungsmänskliga kost innehöll och det som då man kan gissa att våran DNA dikterar för att ha optimal hälsa.
Just det.
Och då finns det ju det behov av att komplettera på olika sätt med bra kosttillskott då. Men det ska man vara noggrann med varifrån de kommer och vem som är producent och hur de produceras.
Mm.
Och hur de marknadsförs med vilka löften naturligtvis då.
Ja, det är klart.
Mm. Mm. Jag är ju rent generellt väldigt skeptisk mot måltidsersättningar. Men det är en helt annan sak ju.
Ja. Det är inte så mycket ett kosttillskott. Det är ju en kostersättning då. Mm.
Exakt.
Punkt nummer 7 då.
Mm.
Då har vi foam rolling. Rulla, gnugga, gnid och tryck.
Är det bebis?
Nej, det var ingen bebis.
Nej, okay.
Det var ett annat samtal. Vi pausar den lite, telefonen. Ja. Både du och jag, nu är det bebis. Men det var det inte. Nej.
Ja, foam rolling har jag som en punkt faktiskt.
Ja.
Som ju är någon form av självmassage.
Just det.
Ja, det är väldigt underskattat som återhämtning. Eller det är inte underskattat för att man vet att, eller många känner ju till att det funkar, men jag tror att man kanske använder det lite för lite.
Men det som är fysisk återhämtning för själva kroppen då?
Ja, men också mental. Det är väldigt skönt att släppa på spänningar. Man kan återhämta sig strukturellt på ett bra sätt genom foam rolling. Mm. Foam rolling kan ju vara allt ifrån de här rullarna som kan vara då släta eller taggiga till bollar eller olika typer av redskap. Det lägger jag in i det begreppet då, foam rolling då. Men det är, jag skulle vilja kalla det för självmassage om man skulle utveckla punkten lite grann då. Och det är ju sånt som man i regel kan göra när man gör andra saker. När man sitter med sin telefon eller kollar sin telefon, eller om man ska kolla på tv eller sådär, så finns det i regel lite utrymme om man gör det till en vana att foamrolla de delar av kroppen som kan bli lite extra. För mig då, jag gillar att foamrolla den här lilla gropen som finns i framsida höft, mellan höftböjare och höftkam typ. Mm. Det kan det bli exceptionellt ömt för mig. Och också kopplat till då att jag får ont i ryggen. Och även på baksidan, lite grann i den här fläskvalken då, som sitter ovanför höften, eller precis också på höftkammen. Egentligen runt höftkammen, både framsida och baksida.
Mm.
Extremt obagligt på kort sikt, men väldigt välgörande. Man kan säga att det är lite antibulle.
Ja,
det är så här, och det är lite så här, här är det så här, här får man också kämpa emot så här, mina känslor är inte min verklighet. Typ, för det gör ju ont när man formroller effektivt. Mm. Det är ju så här, aj, det här är ju inte bra.
Nej.
Fast det är det.
Mm.
Så att,
det är känslor på andra sidan av spektret, så man måste kämpa mot det här.
Ja, det är så att här är det verkligen så här att man får inte läsa in för mycket i de känslorna. Det är lite grann så här, så simmar runt Gotland, det är kallt i vattnet, men det är mest en känsla, det ska inte lyssna för mycket på.
Nej,
man har inte fått någonting gjort då i så fall ju.
Nej. Så är det.
Så att, men det är ju ett ganska, så är ju en sån här ondskön känsla. Det är lite gött ont, som vi säger i Borås.
Och som där
good pain.
Belöningen kanske inte är omedelbar, utan den kommer,
jo,
den,
men det är ganska skönt det, faktiskt. Ja. Jag får nog säga att det skänker en viss tillfredsställelse omedelbart efteråt. Om inte annat, bara när man slutar göra ont, så är det så här, vad skönt det var att det inte gjorde ont längre.
Ja, ja.
Men det här onda, akuta onda då, om man verkligen provocerar, går ju över ganska snabbt faktiskt.
Mm.
Men sen ska man inte glömma att foam rolling är ju fantastiskt också, att liksom rulla ut ryggen för att få en bättre hållning, att kunna sträcka upp sin bröstkorg eller liknande. Man kan också foam rolla under fötterna på ett lite skönare sätt kanske.
Ja,
mm.
Ja, härligt.
Mm.
Foam roller, ett redskap som borde finnas i varmans hem helt enkelt.
Foam roller eller rulle eller ja, självmassage grejer. Jag har flera olika tortyrredskap hemma.
Ja. Den borde finnas i varmans tortyrkammare.
Varmans tortyrkammare.
Ja.
Mm.
Härligt.
Vad är vi på nästa punkt, Niklas, då?
Punkt nummer 6 är vi på då. Och då är det var slarvig.
Mm.
Ja.
Det kan man få vara lite grann faktiskt.
Har du slarvat något idag?
Just idag har jag faktiskt varit oerhört samvetsgrann.
Ja.
Och det hör ju ihop lite grann med första punkten, är att inte vara perfektionist. Jo, men jag har varit lite slarvig, för jag har inte bara gjort nyttiga saker idag. Jag har inte bara gjort produktiva saker idag. Jag har nog slösurfat lite och så.
Mm.
Och det är det jag menar med att man ska vara slarvig.
Man behöver inte hela tiden vara effektiv.
Nej, man ska passa sig för att fastna i självoptimeringsträsket.
Mm.
Det är klart att vi ska självoptimera, men en stor del är att kunna tillgodogöra sig självoptimeringen och att faktiskt återhämta sig, att få lite slarvighetstid också. Alltså tid som inte syftar till något annat än att man vill slösa bort den.
Ja.
Det är när man lägger sig... Det som många av oss som är ambitiösa kan känna är att fan, jag går upp nu. Jag orkar inte, jag går upp.
Nu är det slöseri med
tid. Ja, eller så här, jag går upp. Fan, jag går upp igår kväll. Lite så här. Och så blir det så här, man får ställa sig frågan, vad var det, på vilket sätt gav du upp? Det är liksom, det kallas för återhämtning, eller det kallas för livet.
Precis.
Det är ju inte så här, jag vann självoptimeringen.
Nej.
Slarvighetstid.
Ja.
Ja, kolla lite på TV utan att ha något direkt mål med det.
Mm.
Och jag måste kolla på någonting, jag lär mig någonting. Nej, men skit i det. Kolla på någonting bara för att det är kul.
Ja.
Det är klart att, och det gör väl folk i stor utsträckning också, men det tål att påminnas om, för ibland kan man fastna i såna här perioder där man ska liksom få ut så mycket som möjligt av allting av det man gör. Och vi är ju stimulerande på sitt sätt, men det är också lite utarmande.
Så är det ju. Man kan inte kolla på någonting utan att det är en dokumentär i något ämne.
Nej.
Nej.
Så att sånt där som vi kallar då för slöseri med tid, det kan vara väldigt värdefull tid. Sånt som gör att vi laddar batterierna och faktiskt ibland lär oss någonting helt oväntat. Det finns mycket spännande jag har lärt mig att slötitta på saker som händer i Alaska via Discovery Channel. Sådär.
Du vet hur man flår en björn. Och...
Ja, du vet hur man flår en björn med ett snuslock.
Ja.
Ja.
De snusar de i Alaska, det gör de kanske.
Ja, de stoppar in sån här tuggsnus, liksom ett halvt pund tuggsnus.
Fy fan. Punkt nummer 5, 24 timmars vila.
Mm.
Det är lite, låter ju som 24 timmars fasta.
Just det.
Har det något med det att göra?
Nej, det har det inte. Utan 24 timmars vila är ju för de som tränar väldigt mycket och som följer ambitiösa program och som ska köra klassiken, maraton, triathlon, Ironman eller swimrun eller någonting. Där det är liksom, ja, det är inte rimligt att få en hel vilodag i veckan. Typ, så jag kan inte ta hela lördagen, för det blir en viktig träningsdag för mig för att kunna få in den träningen. Jag kan inte ta hela söndagen, och måndag till onsdag, torsdag, fredag, det är ju ändå liksom jobbdagar för många, så det är ju ändå inte vilodagar på det sättet då.
Nej.
Och vad man kan göra då för att ändå få ut maximalt med då vila, och då pratar jag framförallt den fysiska vilan i det här fallet då, och med målet då att undvika skador på längre sikt, är att få en 24 timmars sammanhängande vila från sånt som sliter mycket, exempelvis löpning eller styrketräning eller något annat som är, ja, extra slitsamt, som man kanske gör ganska ofta. Men löpning är ett bra exempel.
Mm.
Där man då kan får då från exempelvis lördag förmiddag till söndag eftermiddag, eller fredag morgon till lördag kväll. Alltså det finns åtminstone 24 timmar fritt från den aktiviteten.
Just det.
Och det gör jättemycket. I min erfarenhet kan det vara väldigt värdefullt faktiskt, få den här 24 timmars vilan då.
Mm.
Så att man inte har för mycket som är back to back sådär. Det aldrig blir en längre sammanhängande vila.
Just det.
Så 24 timmars vila, väldigt effektivt.
Mm.
Det ger en fortfarande möjlighet att fullfölja ganska krävande träningsprogram, men där man ändå får en paus ifrån det typiskt då strukturella slitaget som löpning innebär.
Ja.
Ja. Mm.
Härligt. Punkt 4.
Också en härlig punkt.
Den ser ju härlig ut. Mys.
Mys! Kramas, skeda, mys, gossa, kela.
Ja, det är återhämtning.
Ligga,
faktiskt.
Kan man ligga där också.
Ja.
I den. Ligga kan ligga där.
Ja.
Ja.
Men det kan vara... Många av de här punkterna som jag pratade om är ju fysisk eller mental återhämtning. Detta är nästan känslomässig återhämtning, eller? Kan
man det är ju det, ja. Definitivt. Till viss del, men också faktiskt fysisk återhämtning. Det frigörs ju en mängder av såna här hormoner i kroppen när vi myser och kramar varandra eller överhuvudtaget tar kontakt med...
Hud mot hud helt enkelt
då.
Ja.
Och det finns ett oerhört värde i sammanhanget där. Så det finns ju ett ämne som heter oxytocin, som är ett sånt där lugn- och rohormon.
Just det.
Det frigörs ju när man har hudkontakt med en annan människa. Men jag tror också när man exempelvis klappar en hund eller kossar med ett husdjur eller någonting. Inte alla husdjur infattas ju inte i det. Vandrande pinnar kan ju exempelvis inte vara jättemycket. Guldfisk är ju tveksamt också. Om det ger någon, om det finns någon behållning i det. Men alla man förstår ju. Och när det gäller husdjur så har man ju inte den, finns ju inte den. Den mer sexuella delen faller ju också bort då i sammanhanget.
Förhoppningsvis
ja. Men i alla fall att ha hudkontakt med andra människor, att kramas, att ligga nära, gossa, mysa, hålla handen till och med, kela med ett husdjur, det är otroligt värdefullt. Det är en stor del av återhämtningen. Och helt och hållet vad vi är gjorda för som människor också. Det finns ju en poäng att det här lugn- och rohormonet frigörs. Det är för att vi är sociala varelser som är beroende av vår omgivning.
Eller hur?
För att stärka relationer och stärka familjeband och så vidare.
Mm.
Så att det ska man ju absolut inte glömma av, hur värdefullt och viktigt det är och hur skönt det är.
Eller hur?
Mm.
Även i punkt nummer 3 kan det ju bli fråga om lite oxytocinutsändring kanske.
Mm.
Den är ju att bli omhändertagen. Och då tänker vi fram på olika sorters behandlingar kanske.
Ja, och det är ju en variant av den fjärde punkten där, men mer terapeutisk. Men tveklöst, att få en riktigt skön massage eller en riktigt bra massage ger ju samma effekt, även om inte det blir den här kärleks- eller ömhetseffekten. Men det är ju ändå att man har en annan människas händer på sin kropp som gör någonting då konstruktivt med någon form av terapeutisk behandling. Det är ju otroligt värdefullt faktiskt. Och då, jag gillar ju massage, jag gillar naprapati, kiropraktik, osteopati. Det finns många olika former av behandling som syftar till lite olika varierande med lite varierande sätt att behandla.
Ja, det är klart.
Olika utgångspunkter. Men man ska inte heller underskatta värdet av det naturligtvis då. Så att det är ju en mycket, mycket bra form av återhämtning, anser jag. Men det är väl ungefär som med foam rolling, att det kan vara lite smärtsamt ibland beroende på vilken behandlingsform och hur intensivt man jobbar.
Och av vilken anledning man behöver göra.
Man kan ju få massage med mer beröring, avslappnande, taktil. Men en hel del massageformer är ju ganska hårdhänt och fysisk liksom, mer genomgripande.
Eller hur?
Men jag skulle vilja påstå att nästan alla former av behandling lämnar ju med en känsla av välbehag i alla fall efteråt.
Det tycker nog de allra flesta.
Ja. Så att just det att bli omhändertagen är ju också, det är ju en fantastiskt fin vardagslyx som man kan ska unna sig om man har möjlighet till det. Om inte annat för att hjälpa en att återhämta eller undvika skador också där då.
Eller hur? Nu är vi framme vid min favoritpunkt. Och det är inte för att det är nummer 2, utan det är för att det är basta och bada kallbad.
Det gjorde jag igår.
Gjorde du det?
Jajamän.
Det var underbart.
Ja.
Hur kallt var det egentligen i vattnet?
Det var kallt.
Det var kallt.
Ja, det var ännu inga swimrun-temperaturer.
Nej.
Inga lämpliga swimrun-temperaturer.
Nej, det förstår jag. Nej. Var du här uppe på Chippe?
Jajamän.
Sist du och jag gjorde det ihop, då var vi faktiskt i Ulricehamn på kallbadhuset.
Just det.
Det var också en fin upplevelse.
Ja.
Det var kallt i vattnet med.
Ja, men det finns ju någonting väldigt välgörande och terapeutiskt med blandningen av riktigt härlig bastuvärme och ett kallbad.
Mm.
Eller bara en del av de sakerna. Men i kombination så är de ju helt oslagbara.
Verkligen.
Ja, och det finns ju också mycket samtida forskning som visar att någonting så självklart som värme med, och ja, med det vaskulära blodflödet som krävs då.
Mm.
Hur det påverkar positivt och eller nedkylning då.
Mm. Rhonda Patrick som vi träffade när vi var i San Diego faktiskt då, för 1,5 år sedan. Hon har ju forskat en hel del på bastu framförallt. Och googlar man henne kan man hitta lite siffror på hur mycket man kan minska risken att dö i förtid bara genom att basta en gång i veckan när man är i runt 40-årsåldern och sånt. Det är ganska intressant siffror att läsa faktiskt.
Ja.
Så basta och bada kallbad, verkligen. Och man känner sig väldigt energifylld efter en sån en vända i bastun och isvaken.
Ja, det är ett väldigt bra sätt att koppla av på helt enkelt. Och det är väldigt balanserande både för kropp och själ helt enkelt. Så att, vi kan inte nog lyfta det. Och det för, jag pratade med en kille igår i bastun och jag, liksom, vi påtalade båda två att det här är ju faktiskt den enda kommunala bastun med möjligheten att också bada kallt i en sjö. Den är ju byggd på en sjö liksom.
Mm.
Och det är märkligt att det liksom inte är så här 1000 personer i kö varje dag som vi går dit och bastar och bada. Det är aldrig mer folk än att det får plats i bastun.
Nej.
Och det är så här, vad är det för fel på folk?
Ja.
Vad håller de på med hela dagen? Varför är de inte här och bastar och bada kallbad? Men det är ungefär med samma retorik som man kan fundera så här. Vart är alla de 15 000 som borde springa på det åsar idag?
Mm.
Vart är de?
Mm. Nej, det är sant.
Ja.
Man får väl njuta av den lyxen så länge den finns.
Ja.
Ja, så länge man har möjlighet att gå in där. I stort sett när man vill.
Ja, det är
man kan generösa öppettider här i Borås
också. Ja, verkligen. Ja, bastu och kallbad. Det är en riktig klippa. Punkt nummer ett då, det är den absolut mest självklara punkten och en given vinnare i vår lista topp 10 till 1.
Ja, och en punkt som är för alla människor är helt omöjlig att undvika faktiskt. Mm. Däremot kan man ju påverka hur man gör det. Mm. Och det är naturligtvis sömnen och att sova.
Att sova mer.
Mm.
Det är ju en självklar punkt, en självklar vinnare, och det finns ju nog ingen som säger så här att nej, det där med sova, det gillar inte jag, det är oskönt.
Nej.
Däremot är det nog många som har problem med sömnen.
Ja, det tror jag.
Som har svårt att prova. Jag tror att det är många som har problem med sömnen och runt sömnen som som har ångest inför sömnen. Mm. Just detta att det finns ju någonting väldigt oroligt med att ligga vaken och försöka sova och inte kunna det fastän man vet att man är trött.
Precis.
Det finns ju någonting djupt stressande i det.
Mm.
Så att vi vet ju att många har problem med sömnen, men sköter man de första 10 punkterna bättre så är förhoppningen att punkt nummer 1 också blir bättre. Men att tveklöst är det så att det är genom sömnen som vi läker och blir starkare och vilar. Det är ju där den riktiga vilan sker. Det är ju där vi har hormonella utsöndringar som gör oss starkare och återhämtar oss både fysiskt och själsligt och intellektuellt och mentalt.
Mm.
Utan sömnen så hade vi blivit en skugga av oss själva ganska snabbt.
Så är det.
Och det säger ju, jag läste någonting igår om det, att sover vi för lite en natt så har vi väl antagligen möjlighet att sova i kapp oss natten är på. Men om vi skulle missa flera nätter i rad så är den sömnen förlorad för alltid.
Mm.
Det är liksom, ja, en permanent skada, det är väl lite grann att ta i. Men det är lite grann så man uttrycker ändå, att det man tappade där kan man liksom aldrig ta tillbaka.
Det sa jag. Mm. Min gamla nemesis från förra året i den här klassikerduellen, Niklas Berg.
Mm.
Han har varit väldigt sjuk den här vintern, haft många sjukveckor och sånt.
Ja.
Och ja, de har ju en liten satsning där i år igen när de satsar på Vasatrippen.
Ja.
Och han har fått tipset då av Erik att han måste verkligen börja sova bättre för att hålla sig frisk.
Just det.
Och då har Erik uppmanat honom att sluta dricka kaffe efter lunch.
Mm.
Vilket han har då testat och har fått väldigt bra resultat på sin nattsömn.
Fantastiskt, ja. Ja, men det kan ju vara ett bra tips. Det är möjligtvis sånt som man inte tänker på.
Ja, men det faller väl kanske under den här ät bättre-delen då, i de 10 tipsen vi har gett här. Men,
ja, ät smartare.
Ja, men följer man alla de här 9 första tipsen så tror jag att man kommer verka en förändring på sin sömn.
Själv är jag ju inte så känslig för koffein sent. Jag är ju däremot väldigt, väldigt känslig för värme.
Mm.
Kvavrum som är kvava.
Mm.
Och som är dåligt ventilerade och framförallt bara för varma rent allmänt. Det är ett jätteproblem för mig. Då har jag framförallt väldigt svårt att somna. Sen är jag känslig för ljud och ljus.
Just det.
Så det är ju 3 ganska givna saker då. Men för mig, värme är ju det absolut värsta för mig.
Mm.
Sådana här varma, självmordssäkrade hotellrum med termostaten permanent inställd på någon sån här klimakterievänlig 22-gradig temperatur är ju vidrigt.
Det gillar inte du?
Nej, jag klarar inte av det. Jag får ju riktigt, blir ju riktigt arg. Mm. Det, vilket ju inte heller underlättar sömnen.
Det är ju rätt lätt att sova.
Jag har köpt mig straffet att ligga i det här jävla varma rummet utan möjlighet att reglera min temperatur. Vad fan är det för service? Ja, ja nej, så, nej.
Nej, exakt. Men jag tror att ljus och ljud är någonting som många kan använda för att... ja.
Men det säger ju alla sömnforskare att ett svalt, mörkt och tyst rum, och sen naturligtvis sängens kvalitet, men jag menar, börjar man med det eller har man problem att sova så handlar det ju om att kanske börja i den andra och reglera då. Så att det finns ju väldigt mycket i det. Jag har ju min sån här Oura Ring på mig för övrigt nu när vi ändå pratar om sömnen, och den får man ju en väldigt sån fin tracking på hur länge man har sovit och hur man har sovit.
Ja, en Oura Ring, det är alltså en, det är en ring man har på fingret, ser ut som en vanlig ring, men den mäter alltså sömnen.
Det mäter många olika saker. Den ger, ja, den är ju en ganska tämligen avancerad, antagligen det mest avancerade så biofeedback-verktyg som finns idag då, att mäta stress- och återhämtningsnivåer då. Man just får en sån här readiness på morgonen när man vaknar, men den är väldigt bra på att mäta sömn faktiskt. Just att den ser skillnad på när jag ligger i sängen och kanske bara läser, eller innan jag har somnat och, eller kollar på tv eller någonting, och när jag faktiskt sover precis i samma ända då när jag vaknar. Den man ser direkt om man har varit uppe på toa och gått och kissat.
Den vet skillnaden.
Den ser skillnaden. Och så ser den, mäter den skillnad mellan då djupsömn och drömsömn och sånt.
Just det.
Och lättsömn. Så att jag får ganska bra tracking, och det är intressant vad man kan lära sig av det.
Ja, spännande.
Och det man lär sig, Niklas, av det är att livet funkar bättre när man sover mer.
Ja.
Ja, tveklöst.
Ja.
Inte för att jag inte visste det innan, men det är ganska intressant när man kan börja mäta det.
Ja. Nej, jag förstår att jag hade lätt kunnat falla ner i det rabbit holet att börja mäta det och hålla på och fastna i det. Men för mig blir det lite kontraproduktivt ibland att mäta för mycket saker.
Ja, men jag är ju helt hållet med det, och nu använder jag det här mer ur ett ja, vad ska man säga? Jag var lite nyfiken på teknologin och se hur mycket det funkar. Jag känner inte att jag behöver inte aktivt vara delaktig i det. Jag behöver inte sitta på värdet, men det är intressant att se trender över tiden nu då.
Eller hur? Ja, jag hade verkligen velat ha en, men jag fruktar samtidigt att ha en. Ja.
Och för min del är det väl mer uppenbart att jag sover faktiskt mycket mindre än vad jag trodde.
Det är så.
Det gör jag. Jag sover mindre än vad jag trodde.
Ja.
Vilket ju är dåligt. Så jag ska skärpa mig på min egen punkt där. Sova mer.
Ja.
Faktiskt. Och det är ju lite det här papperiet faktiskt. Att man vill gärna, man ska upp på morgonen och göra grejer. Och så, eller att man vaknar ändå av olika anledningar. För att man har en 6 månader som kryper, som vill gussa.
Eller hur?
Ja.
Ja, jag tror att
och nu hoppas jag att inte Elin gör det här, för att hon hade ju sagt så här: okej, fast det är jag som är vaken för det mesta. Så att,
precis.
Men ändå.
Det kanske tur att hon inte har en Oura Ring. Jag tror att det är dålig timing för mig att skaffa en precis just nu.
Precis. År, kanske. Och jag kan ju vara ledsen att säga det, Niklas, men du står ju inför dina 6 tröttaste månader framför dig. Ja. Som du har varit med om antagligen. Det du säkert kommer sova mindre än någonsin. Men...
det kommer gå bra.
Keep up the good work, som vi säger.
Det kommer
gå bra. Ja, det kommer gå bra. Mm. Man klarar sig väl. Och det är ju också intressant. Jag märker att det är andelen djupsömn som är viktig. Ja, drömsömn är ju också viktig, men det är ju framförallt djupsömnen som är viktig. Och jag kan märka att ibland har jag sovit ganska långa nätter, men jag har haft väldigt lite djupsömn. Ibland ingenting, ibland så lite som 12 minuter. Och av olika skäl då, jag sover för grunt, eller jag sover inte tillräckligt djupt. Och det kan ju vara tecken på exempelvis överträning, eller kroppen kan inte liksom koppla av eller...
Ja.
Sådär. Så att man kan ju ändå läsa in ganska mycket av det i generella trender i sitt liv då.
Just det.
Så att sömn, absolut, go for it, sov mer.
Spännande.
Mm.
Men då tycker jag att vi med den härliga listan på 10 punkter som folk nu kan testa under veckan som går här, så stänger vi boken på den här veckan.
Jag är så glad att vi kunde göra podden, Niklas, och att det inte kom någon bebis under podden, och att vi dessutom fick möjlighet för mig att ventilera den här Colting Baywatch Aquathlon Beach Series. Faktiskt, att jag fick liksom, att jag fick ur mig den. Jag har gått och burit på den känslan så himla länge nu.
Men jag ändå, då känner jag mig väldigt glad att så små saker kan göra dig lycklig i livet.
Ja, men det är med det lilla som vi växer.
Ja, men du, vi ses nästa vecka då.
Tack för oss.
Två pappor kommer idag.
Två pappor i podd.
Hej då.